Då är det alltså två stycken stående rader som har satt den här. Så det, vi tänkte tipsa om nu lite här i Stryktipspodden. Glöm allt vi sagt. Glöm all spelteori. Glöm all Stryktips. Glöm alla våra tankar om hur man ska lägga upp system. Det är stående rader som gäller.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stryktipspodden. Idag får jag gästa som host här och har i vanlig ordning med mig Bengt Sonnert. Hur är läget?
Ja, ska vi verkligen prata om det? Jag har gnällt över lite ryggproblem här i ungefär 2 timmar innan här. Så att vi skippar det i podden.
Då gör vi så här då.
Eller vill ni höra?
Då gör vi så här, då frågar vi han som är lite mer positiv. Simon Dybban Lindell, hur är läget?
Det är bra. Igår var det faktiskt sol, blå himmel och inga sidledsvindar i Göteborg.
Det är helt sjukt. När hände det senast?
Vilket gjorde att man fick upp... Nej, jag minns inte när jag såg solen senast. Så man fick upp lite en jädra pepp på livet. Som jag tar med mig in idag. När det är grått idag då, men... man fick ändå lite energi. Så det känns bra.
Ja. Vårkänslor.
Ja. Exakt så. Vårkänslor.
Ja, verkligen. Ja, det är skönt. Jag tror jag har varit i Göteborg 10-15-12 gånger och... Det är fasen sällan att man möts av sol där. Det är ofta den där sidvinden du pratar om. Men jäkla trevlig stad. Hur som helst.
Har du inte varit i Borås? Då har du inte varit i Borås.
Och det var jag faktiskt häromdagen här när vi åkte lite fel när vi skulle till Malmö. Då åkte vi faktiskt förbi Borås. Hamnade i Göteborg innan vi kom på att vi åkte lite fel. Och då skulle vi alltså åka från Stockholm. Och ni som kan Sverigekartan här har ju då förståelse för att vi hamnar lite snett. Men det är det ut, så vi kom fram till slut. Det var en trevlig resa. Ja, har ni kikat något på bollen här i veckan? Vi har haft en nästan en hel Premier League-omgång här nu i dagarna.
Det kan du lugnt räkna med att jag har. Det har varit mycket besvikelse faktiskt den här veckan. Många lag som har varit stora besvikelser. Jädra vad mycket dåliga fotbollslag det finns, känner jag.
Ja, det är fruktansvärt. Premier League har ju, det har ju nästan ballat ur den här säsongen. Alltså vad de här lagen underpresterar. Mm. Sen kan man ju imponeras av andra lag samtidigt. Men det är United igår till exempel. Liksom, vad fan är det som händer? Men överlag så det här är, det känns som en... Jag kommer ihåg den här säsongen när Leicester vann. Då var det en riktig mellansäsong. Det var alla lagen var dåliga förutom Leicester gjorde en bra säsong. Och nu är det liksom alla, nu gör ju Liverpool en sån här monstersäsong och är sinnessjukt bra. Och alla andra lagen i princip har, det är några utropstecken. Leicester gör ju återigen en bra säsong. Sheffield United och lite andra lag som presterar bra, men vilken mellansäsong det är för Premier League alltså. Mm. Och bottenlagen är fruktansvärt dåliga och de här topp 4 lagen som ska vara topp 4 liksom, inget av lagen vill komma topp 4.
De gör allt för att hamna utanför.
United kan komma till Champions League i år. Att Manchester United inte är långt borta från det. Det är ju liksom, ja. Och sen har vi Spurs och Arsenal då, som jag vet inte hur dåliga de är. Det är ditt när Arsenal på undre halvan bett. Det känns som att det är vilket bett.
Det är, ja. Den enda som kan lösa det där, det känns Martinelli, vilken gubbe. Han är ju ändå någonting speciellt, men annars vet du. De kör alltså Mustafi, Luis i mittlåset mot Chelsea.
Ja.
Nu fick ju inte Luis spela så länge.
Känner jag ändå att han liksom, det är möjligt att han är way past liksom, men det är en sån här gubbe som i alla fall försöker.
Ja, han är så yvig. Han kan liksom, det är sån här gubbe att man käkar frukost, han ska ta om mjölken och river ner hela, alltså han har liksom ingen koordination överhuvudtaget. Jag vet inte det.
Jo, men när Mustafi har varit på frukostbordet då, hur ser det ut då liksom?
Han äter det, som min tvååring ungefär,
tror jag. Totalt bombnedslag.
Hela tröjan var full med sylt. Och
ja. Men det som hände förra veckan, det som var absolut roligast, det var ju jackpot förra veckan. Det var 4 vinnare på Stryktipset. Och det var en oerhört svår rad. Då undrar man, hur i tusan kunde fyra vinnare hitta den här raden? Det gav alltså 17 miljoner gånger pengarna på Oddset. Hade du spelat en krona på den här raden, så på Oddset på Svenska Spel, så hade du vunnit 17 miljoner kronor. Nu vann man 3 miljoner kronor lite drygt. 3,5 miljoner kanske.
3,250. Mm.
Så att det var ju det var vad vi kallade väldigt underbetald rad. Man fick ju spela rader som är överbetalda. Det är det som man hela tiden är ute efter. Att det handlar inte om att få 13 rätt och vinna mycket pengar. Det gör du såklart också. Man blir glad om man vinner 3,5 miljoner. Men de raderna man ska spela ska ju vara... helst betala mer än vad de gör på Oddset. Då har man gjort en riktigt bra rad. Men, och då tänker man så här, vad fasen, hur kunde liksom fyra personer hitta den här raden? Då går man in här på svenskaspel.se och klickar man på stryktipset. Då ser man första artikeln, 16 kronor blev 3,5 miljoner. Läs mer om vinnaren. Och då kommer man in här och då står det, till vänster står det, 26 enkelrader gav 3,2 miljoner kronor och 16 kronor blev 3,5 miljoner kronor. Då är det alltså två stycken stående rader som har satt den här. Och den första gubben säger att han var glad för 12 rätt. Han var helt säker på att Chelsea skulle vinna. Ja, det var han. Men det spelar ingen roll, för han kör sin stående rad. Så det, vi tänkte tipsa om nu lite här i Stryktipspodden. Glöm allt vi sagt. Precis. Glöm all spelteori. Glöm all stryktips. Glöm alla våra tankar om hur man ska lägga upp system. Det är stående rader,
ja,
som gäller.
Ja, så är det. Det har jag känt lite när man har suttit på andra sidan och kollat på stryktipspodden och snackat om att lämna in sent, kolla oddsrörelser, sträckning och grejer. Och så kommer de här gubbarna liksom med lösningen. Det är ganska skönt ändå. Och grejen är att han som spelar 16 kronor sen, han kan alltså lämna in den här raden 203 125 lördagar och fortfarande vara plus. Så på den karamellen. Han kommer aldrig gå back på stryktipset. Han kommer aldrig kunna gå back på stryktipset med sin stående radar.
Allt det här snacket om att det är så mycket döda pengar med stående rader, det är de vi roffar åt oss.
Åh, herregud.
Ja, men exakt. Om man ska vara lite allvarlig, så det kan vara väldigt positivt det här, att nu kommer folk bara enbart göra stående rader. Folk har tidigare lyssnat på stryktipspodden, försöker göra smarta rader, försöker hitta värdet till höger och vänster och liksom ta åt sig all den här informationen om hur man bygger ett bra system. Det är allt utkastat, bara ut genom fönstret. Nu kör vi de här stående raderna. Nej, det är fascinerande. Men det jag också tänker på, det är två personer troligtvis som inte har gjort en stående rad, som har satt det här. Mm. Och när de är in på utdelningen, alltså nu vinner de ju 3,5 miljon. Men det är alltså 7 miljoner som försvinner ur deras utdelning för att två gubbar har spelat för 42 kronor totalt sett. Och jag menar, vi snackar bad beat, så det är ju en fruktansvärd. Sen kan man säga så här, det här är också en del av, om vi ska ta upp lite teori runt stryktipset, så är det ju den här raden, det ger alltså, som vi sa, 17 miljoner gånger pengarna på Oddset. Den här raden ska man alltså inte spela. Nu sitter ni ju, så att det är lätt att spela. Men för det första, så den kan, när utdelningen på stryktipset, om det inte är en stor jackpot, är aldrig högre än 17 miljoner kronor för ensam vinnare. Det är ungefär 10 miljoner kanske. Mellan 10 och 15 miljoner. Är det jackpot så är det 15 miljoner kanske. Då ska du inte spela. Man kan inte göra rader som är högre än 10 miljoner då gånger pengarna, om man ska göra bra rader. För att du kan aldrig vinna mer, men du kan alltid vinna mindre. Som den här raden gav sig 17 miljoner gånger pengarna. Det fanns... Hade det funnits 100 miljoner i 13-spotten, då hade de kanske kunnat vinna 50 miljoner med sån här rad, för det var så få som satte den. För då blir den överbetald. Men den kan aldrig bli överbetald om det bara finns 13-14 miljoner att vinna. Däremot kan den alltid bli underbetald, vilket den blev nu. Nu vann du alltså ungefär 20% utav vad du skulle vinna när du satte den här raden. Så att det är någonting att tänka på, att man ska inte chansa för mycket heller, utan du måste ha med lite, göra lite favorit. Alltså, den här raden var ju för svår helt enkelt, för hur mycket pengar det finns i 13-rättspotten.
Han är bra. Det där är bra, Mejan.
Ja, jag vet inte om det är bra eller inte. Vi vill inte. Jag börjar bli tveksam till här om vi ska liksom hur mycket vi ska lära ut i svenska folket här. Och det spelar ingen roll heller, verkar det som. Men man ändå gör det stående rad.
De gör ju som de vill ändå.
Ja, de gör som de vill ändå. Nej, men just det där att chansa oerhört hårt och göra de här riktigt svåra raderna. Eftersom det finns ett tak hur mycket man kan vinna. Om man sammanfattar på min rant här. Eftersom det finns ett tak på hur mycket man kan vinna. Och det går inte att vinna mer än det taket. Men det går att vinna mindre. Ganska mycket mindre. Så gäller det att få bort de här absolut mest. Precis som vi brukar säga. Det gäller att få bort de här raderna som inte ger utdelning på 10-1. För det är också viktigt. För 25% av potten ligger i 10-rättspotten. Men även uppåt då. Att man inte har för mycket. Jag brukar tänka så här, men de flesta raderna kanske ska ligga runt någon miljon utdelningar och sånt där. Och sen hoppas man, säg att den ger en miljon då, om det är jackpot. Och då har man gjort en riktigt bra rad då, som man har klurat till lite, så kan ni ge mer. Kan man bli övertalad, ge 3-4 miljoner. Någon sånt där, eller till och med ännu mindre kan man göra, att man gör en för så den är värd liksom 100 000, 200 000, något sånt där. Och sen kan ni ge en miljon om man gör det riktigt bra.
Så man ska inte gå för att bli ensam på 12 rätt längre då, som vi har?
Jo, men man kan ju... Nej, inte på 12 rätt. Nej, precis. Det här var ju en sån rad som i princip liksom, man kan tänka sig att det är ensam på 12. Ja. Det är klart att det är kul att hitta de här riktigt sjuka raderna. Men värdemässigt så funkar det inte riktigt så om man ska vinna pengar.
Men alltså seriöst, vi slog oss för bröstet i förra veckan igen, att det var 12 rätters kupong och det var City skulle slakta och vad är som händer?
Ja, jag skäms lite faktiskt. Nej, men det här med det roliga är att vi går tillbaka egentligen till det här Henkinius, Svenska Spel Henke, spelexpert. Och det han säger att de lyckas stura in två bollar som blir kryss. Och det har jag sagt varje vecka nu, så nu vågar man inte gå, nu kommer man aldrig mer våga gå emot Pallas. Det är varje vecka likadant.
Jag spikade faktiskt 15 i veckan här på Europatipset, och de var då förlorade Crystal Palace med 2-0, va?
Ja, men det var inte stryktipset, eller?
Nej, det var det inte. Så nu
men precis. Det finns även undantag.
På tal om att tura in två bollar, Newcastle borta mot Everton här.
De var ju två. Och matchen innan då mot Chelsea gör 1-0 94, ja, totalt utspelade hela matchen liksom. Ja. Det är såna lag. Man måste ju ändå ge dem cred. Vad är det? De gör ju sjuka grejer liksom. Har 30% av bollen och sen så nu är det fjärde utvisningsminuten. Nu är det läge att göra 1-0 här, så hinner de inte kvittera.
Boom. Genier. Ja. Och Arsenal mot Chelsea.
Nu har de 30 poäng på bägge de här lagen. Och de kommer väl inte åka ut. Men tänk att det finns ändå risk för dem att åka ut. Fast de har haft mest tur. Liksom, de har haft sån tur så att... De har ungefär lika mycket tur som de här 16-kroners, 3,5-miljoners gubben hade ungefär under hela säsongen. Ja. Bägge de här, Palace och Newcastle. De har väl 10-15 poäng mer än vad de borde ha i alla fall.
Men hörni, vad säger ni då? Det är ju en... ny kupong, nya möjligheter.
Ja, nu jävlar.
Att göra dåliga rader.
Nej, men vi gör så här. Det här kommer bli en kort stryktipspodd.
Ska jag klicka experten?
Vi kör våran stående 16 kronors rad och sen så går vi vidare.
Precis. Etta, kryss. Kryss två.
Ja, lite födelsedatums variant.
Ja, verkligen.
Man kör väl så här klassiker. 1 kryss 2, 2 kryss 1, 1 kryss 2, 2 kryss 1.
Jag känner att det är fler som gör. Man måste klura lite. Mm. Och det är det som är roligt med den här också. Det är inte ens en bra stående rad här. För det var fler som hade den.
Ja, precis.
Ja, herregud. Nej, vi får gratulera stort.
Vi ska inte såga
nej, precis. Gratulera stort till de här gubbarna. Så det är kul att de får vinna.
Man kan ju se det som så. Om man bara vill ha lite sköj på en lördag. Lägga 20 spänn. Istället för att köra lotto då. Så kör man stryktipset stående. Och då får man faktiskt också... se på lite fotboll, ha lite gött.
Blir lite illamående.
Absolut.
fram och tillbaka.
Nej men absolut. Ja. Alltså man är sjukt glad för det här. Man älskar ju den här bigen, att det
ja,
händer.
Ja, alltså det är bra för Stryktipset en standard. Det är bra. Det är självklart jättebra för Strykt att stående rader vinner 3,5 miljoner för 16 spänn. Det är ju liksom den bästa reklamen Stryktipset kan få typ. Det är ju svin nice.
Ja, så och sen så 20 spel, klart man kan göra stående rader för 16-20 spänn. Det är ju super liksom, det är ju en extremt, som du säger, extremt liten slant som du säger.
Mm.
Det är ju, men skulle man göra lite större system så kan man kanske inte göra en stående 1000 rader liksom.
Det skulle vara kul att veta det största systemet stående som finns ute på marknaden nu. Vad ligger det på? Det är väl ett vanligt att folk har så här 64 spänn och 32 spänn. Och det måste vara standard. Men det finns säkert någon
som det är säkert någon miljonär som gör det, liksom en lax
i veckan. Ja, jag orkar inte lämna in varje vecka. Vi kör på det här 10 veckor nu. Så.
Det är det de här gubbarna gör, de här som har satt den. De ökar liksom. De spelar en sån här 2187. 2187 stående. De fyller på med garderingar. Vi har 26 spikar stående istället. Ja. Det är det som blir risken när de vinner så här mycket.
Det kommer hybrisen.
Ja, hoppas de inte vill ändra på ett vinnande koncept. Fortsätter. Ja.
Nej,
men det är fasen, det är rätt intressant kupong den här lördagen. Mm. Det är som sagt 9 stycken FA Cup-matcher, en Championship-match och 3 stycken League One ligamatcher. Och när det är så här kupper och det är lite lägre divisioner så, då brukar det ju alltid bli fint värde. Folk har liksom inte koll på de här grejerna. Så det kan vara värt att lyssna på Stryktipspodden idag faktiskt, när vi går igenom alla matcher.
Stryktipspodden. Vi hoppar på match nummer 1 direkt här då. Southampton mot Tottenham. Detta Southampton som går mot som tåget mot Tottenham, som är ett av de här lagen som ni pratade om innan, som inte är sig själva.
Alltså Southampton har alltså vunnit 6 av sina 8 senaste matcher, och då enda riktiga plumpen då, det var ju mot Wolves hemma där man led med 2-0 och förlorade med 2-3 ändå. Men nu kommer man ju upp på hästen igen då borta mot Crystal Palace, vann med 2-0. Och Tottenham, Bengen, vilket rövgäng det är.
Ja, det är hemskt att se. Alltså, de förtjänar ju inte att vinna mot Norwich i princip.
Nej.
Jag vet inte riktigt vad som händer där, men de har ju nästan, skulle jag vilja säga, försämrats sen Mourinho kom. Jag är fascinerad över att det här laget som var Champions League-final i våras kan vara så här dåliga.
Men nu kan man väl se, i fjol var väl Eriksen och Kane var väl deras bästa spelare. Nu Eriksen är ju på, han är ju på bänken, inleder på bänken för det mesta och är på väg till Inter, och Kane är skadad. Så det är ju två gubbar som inte tillför nu för tillfället. Men det är intressant här med oddsen, tycker jag. Tottenham är favoriter i matchen. Lite under 2,40. Southampton 2,70 just nu. Men för svenska folket tycker till att Southampton ska vara favoriter i den här matchen. Vad tycker du?
Det är ju tidigt än med sträckan. Det är 2,8 miljoner i omsättning. Jag säger så här att det är FA-cupen. Det är viktigt med lagen som vanligt, alltså. Det är det som ändå är en liksom grundläggande tanken när vi spelar på de här FA-cupomgångarna, Stryktipset, är att vi har en väldigt fördel för att man kan vänta till klockan är 15.00 jämfört med resterande Sverige som lämnar in sina tidiga rader och egentligen kolla på lagen och så vidare och så vidare. Här ska man vänta på lagen. Vi kan ju än en gång poängtera det, liksom, att det är viktigt att göra det. Men om man ser vad man tror, så tror jag att Southampton kommer nog... Nu ser det ju ganska bra ut i ligan för Saints.
Mm.
Så det är nog bra chans att de kommer spela med Det är inte jättetufft spelschema nu för dem heller, liksom sådär. Så att de kommer nog spela med bra lag, och de är i superform, de är på hemmaplan mot ett skadeskjutet Spurs som är som fruktansvärt formdipp. Och kommer de då att rotera Spurs? Jag vet inte. Skulle de spela bästa laget då? Då får man ändå, man får ändå se Tottenham lite som favoriter, skulle jag vilja säga, trots allting, men det är väldigt jämnt.
De vann ju då, Southampton vann ju med 1-0 för bara några veckor sedan här hemma mot Tottenham. Mm. Och det var ju fullt rättvist.
Ja.
De vilade faktiskt Ings mot Crystal Palace också. Så han kanske spelar här.
Ja. Nej, men man, med allt det här medtaget så skulle jag ju sträcka ettan först, om man skulle sträcka nu. Det skulle jag faktiskt göra. Just för att jag sa det, vi hade ju en stream, vi streamar ju, vi spelar ju poker på home game varje onsdag 19:30 på Svenska Spel, som alla får, det kan vi göra lite reklam för, alla får vara med på Svenska Spel, en pokerturnering på 100 kronor. Men det, då streamar vi också, och då sa jag det liksom att man måste sluta överskatta de här, alltså typ Spurs och Spurs United och Arsenal framförallt, som skulle vara de här topp 4 kandidaterna. Så man har någon känsla i bakhuvudet att de kan vara bra, vilket de kanske kan, men de har inte visat, inget av de här lagen visar ju det i princip i någon match. Så att även i den här matchen känns som att man kanske bara ska börja sträcka från vänster och
se glad ut.
Och
men om vi ska
en liten rolig stat från, jag kollar lite på lite statistik på en sida här, antalet mål kontra lagmål, om man säger procentuellt, så är Danny Ings den som har gjort näst mest mål om man tar alla de här stora ligorna av lagets mål. Han har gjort hela 45% av Southamptons mål. Det är bara Immobile som har gjort mer för Lazio, tätt följt av Cristiano Ronaldo som har gjort 41% av Juventus mål där. Så det är ju en liten fingervisning vad hur viktig Danny Ings är för Southampton framåt. 45%, det är mycket.
Det är sjukt.
Han kommer vi spela nu lördag då.
Men hur ska vi göra med systemet här då? Poddens early bird.
Ja.
Är det?
Jag tycker vi börjar sträcka från vänster. Jag tror man kan fylla i lite sträck på den här matchen. Med tanke på sträckningen just nu så är ju ändå Tottenham favoriter.
Ja. Ska vi köra helgarderingen då? Eller ska vi köra ett kryss? Eller vad?
Spik. Ja, men jag tror att till de här sträcken just nu då. Så tycker
nu kör
jag
vi hel.
Om man kollar till, ja.
Bra.
Match nummer 2. Hull Chelsea.
Chelsea fick alltså spela med en man mer i en timme mot Arsenal i går onsdag. Och Arsenal fick iväg 2 skott på mål och båda gick i mål. Och det blev 2-2.
men ja, det var en helt sjuk match. Trevlig match att se på. Orättvist, ja. Sen kan man ju spekulera eller debattera lite om hur rätt det var att ge både rött och svart, eller vad säger jag, rött och svart kort.
Svart och svart. Helt nytt.
Svart kort till alla. Svart kort till halva Premier League i år, skulle jag vilja säga. Det här med både rött och straff i det läget, så jag tycker det var lite, ja, lite hårt att döma både rött.
Men jag tycker också det var lite hårt, för det är väl en regel när det gäller friläggsutvisning att om man försöker gå på bollen så ska det inte vara både rött och straff. Och jag tycker väl att Luis har en... Hans mål är ju att ta bollen. Det är inget jättefult. Och sen lyckas jag inte riktigt med det. Men det blir så otroligt matchavgörande som situationer. Det är lite tråkigt. Så det är väl... Ja, jag tycker också så här, antingen eller det läget att det blir... Ja, nu blir det ju straff då. Rött kändes... Det var ju också en Arsenal-back som var på väg ner mot mållinjen där som... Så det var väl inte... Ja. Ja, det var sådär på gränsen.
Den här matchen tycker jag är väldigt intressant. Nu är det, nu ser man ju direkt om man kollar på det att ah, men oj, det här är värde på Chelsea, eller hur? Ja, det kanske är en bra spik 2 till oddsen just nu. Men de här matchupparna, om jag såg att Premier League i år, så vill jag ju verkligen hylla Championship. Jag tycker att Championship har en högre nivå än på länge. Vi har även sett det i kupperna att Championship-lagen har gjort väldigt bra insatser mot Premier League-lag. Vi såg Sheffield Wednesday mot Brighton, vi såg Leeds mot Arsenal som oförtjänt torskade den matchen. Och överlag så tycker jag att Championship-lagen är bra. Och det, jag tänker att det här kan vara en sån här riktigt så här superskrällläge, ett fint skrällläge för ett Hull som är ett bra Championship-lag, ligger strax under kvalplats, och mot ett Chelsea som jag gissar på, jag menar, nu är det fjärdeplatsen i ligan och Europa liksom gäller, de kommer väl rotera den här matchen lite, och att det ska, då ska stå att de ska vara nere i 1,40 odds, och sen det kommer säkert gå upp sträckning mot 70% också, kan vara ett fint läge att gardera här, vad tror ni?
Ja, alltså Hall har ju visat att de har en väldigt hög högsta nivå, framförallt. När de får till det så är de ju jättebra.
Ja.
De har såna här riktigt bra spelare, typ Irvine, Bowen och vad de heter. Alltså det är riktigt bra spelare. Så, och i en sån här match, det är väl nu de här championship-lagen brukar höja sig. De möter ett storlag från Premier League. Det är väl det roligaste som finns hemma.
Precis.
Borde väl kunna ställa upp med en väldigt bra, ja, de ställer väl troligt upp med sin, här är det ingen läge för rotering för Hall, det här är ju liksom publikfrieri, ja, på hög nivå när Chelsea, ja,
men det här är deras VM-final, ofta, ja, är ett lags VM-final, och nu är Hall ett bra lag också, vilket gör att det finns nog en väldigt stor chans att man kan göra en bra insats. Så jag är inne på att det här kan vi gardera och hoppas på att det kan skrälla till. För att sträckan är kvar någonstans här också, då kan det vara en sån här autospik som är enkel att ta för många liksom. Så jag är faktiskt inne på att det skulle kunna vara en fin garderingsmatch.
Men då garderar vi den.
Ja, det tycker jag absolut. Och det blåser ju lite på kanten där. Det var ju Mason Mount blev utbytt för två matcher sen, så fick han inte ens starta här nu senast. Han har fått mycket kritik, jag har sett i media, att han inte riktigt levt upp till förväntningarna. Men,
till håsen, men innan säsongen, vad hade han för förväntningar på sig,
nej,
då?
Det är ju... Nej, men det är väl att det gick så jäkla bra i början där. När du hyllar dem var och varannan vecka, med all rätt också, för de spelar väldigt fin fotboll. Men nu är det lite grus i maskineriet här och det börjar ställas lite frågor. Och det är också ett bra argument här när den här matchen kommer, att plocka med halvtecknet när det inte riktigt allt går åt rätt håll i Chelsea FC. Vi hoppar vidare. Match nummer 3 då.
Oj, oj, oj. Den här är bra. Den här är rolig. Den här är rolig. Newcastle Oxford. Alltså, Newcastle hade problem redan med Rochdale. Ett annat Ligue 1-lag. Där det krävdes omspel. Och nu gästar Oxford, som är, ja, betydligt bättre än Rochdale. Och har visat i ligacupen, framförallt innan då. De slog alltså West Ham med 4-0 hemma. Ett West Ham som då hade en rätt bra startelva. Det var många Premier League-startspelare i den elvan. Och gjorde också en jättebra insats mot Manchester City i ligacupen. Jag förlorade med 3-1 tror jag, men höll uppe spelet jättefint i den här matchen. Och nu ska de alltså möta Newcastle, som inte är laget som har 70% boll och dominerar matchbilden. Inte ens mot League One-lag hemma, skulle jag tro. Så, och det lär väl krävas en hel rotation också från Steve Bruce här. Han har ju fortsatt en rätt skadefylld trupp. Och ja, jag är lite sugen alltså på att gardera upp även här. Det här kan vara en sån riktig rysare alltså. Det är åtminstone krysset, 13% just nu. Ja, vad säger ni?
Ja, det är ju magiskt streck.
Ja, men krysset är superintressant. Det är frågan är hur det kommer landa till strecken här. Men just nu så ska ju krysset med. Tvåan däremot är inte riktigt lika intressant just nu, till 11%.
Nej, men krysset känns... Men tror du inte att nu är Newcastle 75? De kommer ju landa på minst 75. De kommer ju landa kanske på 80. Tror du inte det?
Ja, absolut. Jag såg faktiskt den här Newcastle mot Rochdale omspelet, och Rochdale var ju faktiskt bland det sämsta man sett. Alltså de var så dåliga, och då tänker man då, jag såg inte första matchen, men hur bra Newcastle kunde vara i den matchen. Och hur mycket de bryr sig. Nu har de, nu fick de ju den här krysset och ligger på 30 poäng, men det är fortfarande ligan som är viktigast här för Newcastle, och de skulle inte gråta blod om de skulle göra en lite sämre insats här på något sätt. Jag håller med. Jag håller med. Det här är också så här en match som man vill se en skräll på. Sen ja. Det är vi har ju sågat Newcastle så himla mycket den här säsongen. Men vissa lag bara får saker med sig. Och det är det som är lite läskigt också.
Absolut. Men jag har ändå sett sjuka grejer i de här cuperna, framförallt då Watford hemma mot Tranmere bland annat. Det händer konstiga saker. Och ja, det känns ju inte som Newcastle ett lag att hålla i handen direkt. Det är ja. Vi kör ett kryss.
Mm. Yes, match nummer 4, Coventry Birmingham.
Det här är en lite rolig grej faktiskt. Här ska ni få höra, gubbar.
Ja.
Mm.
Coventry Birmingham. Coventry har ju alltså en fnurra på tråden med hemma i Coventry. De spelar ju inte sina hemmatcher på sin hemmaarena.
De spelar de i Birmingham.
Jajamän, St. Andrews. Och vilka spelar med där då? Birmingham.
Ja, jävlar.
Så det här är alltså Coventry har ju hemmaplan här, men det är alltså Birminghams hemmaarena den kommer spelas på. Och det är en arena som tar ungefär 30 000 åskådare. Och Birmingham brukar ha ungefär 20 000 åskådare på sina hemmatcher, och Coventry 6 000. Så här kommer det antagligen vara minst lika många Birmingham-supporters på läktaren som Coventry-supporters. Så att Coventry står som hemmalag här blir en liten fuling. För det här är egentligen...
Det här är ju sån här bombspik liksom. Ja, nästan för bra.
Ja,
riktigt seren.
Ja, och jag vet ju att Bengan, du har ju snackat mycket skit om Birmingham. Du säger att de är dåliga, men de har ju varit bra på slutet. Va?
Ja, jag hade en liten dispyt med Birmingham ett tag där. Men nej, men absolut. De har höjt sig sen dess.
Gjorde en jättebra
match. De gjorde
en
dålig match på raken. Jag såg en eller två matcher och då gjorde de en dålig insats. Men absolut.
Men nu har de alltså fyra rak, inklusive FA-cupen mot Blackburn, så har de fyra matcher på raken utan förlust. Och var väldigt nära att vinna borta mot Middlesbrough. De ledde med 1-0, 1-1. Och sen slutet fick de ett mål bortdömt för 2-1. Så det blev 1-1 bara, men visade ju där. Och ett Middlesbrough som varit mycket bättre på slutet då. Så Birmingham känns på gång. Och här får man alltså tvåan till just nu 33%. Kommer säkert stiga en hel del, men som det ser ut nu så känns ju tvåan jättefin, tycker jag. Mot League One-laget Coventry.
Det känns som att Early Bird-systemet bara spikar av det så kallade hemmalaget Birmingham ja. Till 33%.
Ja, sen om tvåan stiger iväg, drar iväg rejält här, så kanske man får kika på kanske i alla fall en kryssgardering. Jag vet inte när på lördag klockan 15.30, men just nu känns tvåan jättefin.
Nice. Vi nöjer oss där och hoppar vidare till match nummer 5. West Ham mot West Brom.
Ja, jag såg ju alltså matchen West Bromwich Stoke i veckan. Och West Bromwich alltså. Vilket jädra sketgäng. Nej, det var så otroligt dåligt var det. Jag minns inte att de skapade en enda vettig målchans på hela matchen. De förlorade med 1-0 mot Stoke. Stoke gjorde 1-0 tidigt. Och sen var det bara, de bara spelade runt bollen. De kom inte till några lägen. De var så otroligt impotenta framåt. Så jag har inte stora förhoppningar för det här laget nu. Och de har ju från att ha haft nästan en solklar topp 2-placering, så har de nu alltså, många matcher har de på raken? 6 raka utan vinst eller någonting. Och tappar alltså. Nu är det inte såklart längre att de kommer ta den här direktplatsen. Och fortsätter de spela så här som de gör nu, då kommer de inte komma topp 2. Så jag tror ju att de kommer också lägga mycket fokus på ligan. Och det här är lite sådär mellanmatch. FA-cupen borta mot West Ham. Mm.
Nej, men jag håller med 100% och det här med West Bromwich, vi såg ju det komma lite. Vi snackade om det i podden för innan den här dåliga sessionen eller vad man säger utav matcher, att de hade deras underliggande statistik, som man vill säga, var inte i närheten utav de bästa lagen i ligan.
Mm.
Och de började göra sämre och sämre matcher då också, West Bromwich, och sen dess har det ju gått rätt åt skogen. Och de fick väldigt mycket med sig innan dess, men det är klart att de ska ju vara bättre än vad de har presterat på slutet. Men det här känns faktiskt som ett ganska fint läge, beroende såklart på hur West Ham ställer upp i den här matchen. Men det känns som att det är väldigt viktigt för West Bromwich att komma igen nu i ligan. Det kan vara bra läge att för dem att i princip vaska den här matchen eller rotera ganska mycket.
Men vad var det?
De ligger 4 poäng före.
Men inte West Ham lite i samma läge med tanke på deras ligaplacering? Och sen tänker jag att de har ju säkert bredare trupp också, så om det blir rotation i båda lägren så är det väl fortfarande en ganska stor fördel för
West Ham. Men de har ju det, men West Ham har ju sen, i alla fall i den här säsongen, ställt upp med rätt bra elver i cuperna. Nu är det ju Moy som har tagit över då, men det finns väl ändå god chans att de har, även när man spelar på hemmaplan brukar man väl försöka bjuda på lite bättre elva kanske, så jag har förhoppningar om att West Ham kör ett hyfsat
lag. Jag tror
lag
också det. Jag tror att båda lagen kommer ställa med hyfsad elva, men just nu 52%. Det känns faktiskt ganska lockande på West Ham i det här läget, med tanke på West Bromwich form och så vidare.
Vi spikar.
Absolut. Ja. Match nummer 6, Burnley mot Norwich. Uttalar jag rätt nu?
Norwich. Burnley.
Jag tycker vi bara slänger in ytterligare en gång och säger det här med startelver och odds och så vidare, att det är viktigt att hålla koll på. För att jag menar, en match som Burnley-Norwich här som man kan se på ett sätt i ligan. Men här vet vi ju inte startelverna. Det är jättesvårt att säga, och det är så oerhört viktigt att vänta till klockan 15.00 för att se den här, för att se vad det landar på. Då kan man få en väldig fördel, så vänta gärna med att lämna in i det system tills ni ser hur älverna, och då, för det är en väldigt fördel gentemot alla andra. Skulle man liksom spekulera här så är det ju, det är ju, Burnley är ju lite på säkrare mark i ligan. Norwich måste ju liksom satsa på ligan fullt ut egentligen, med 6 poäng ifrån West Ham på 17:e plats. Så att varje poäng i ligan är ju så fruktansvärt viktig. Men när du börjar snacka som 60% på Burnley här, så stor skillnad är inte. Burnley, nu vann de mot United borta, men klassskillnaden med de här lagen är ju minimal, skulle jag vilja säga, den här säsongen. Jag tycker att Norwich har haft en del marginaler mot sig. Senast mot Spurs så var ju de var ungefär värda lika många poäng som Burnley var värda. Burnley fick 3 poäng och Norwich fick 0. Och det var borta mot United, borta mot Spurs var Norwich. Så att för mig är det här en solklar helgardering tidigt till de här sträckan. Jag tror att det är ungefär, alltså lagen är, det är inte så skillnad på lagen i utgångsvärdering.
Nej, jag håller med. Och glöm inte Ida. Ida. Norwich spelade bort mot Preston senaste cupmatchen, vann med 4-2. Ida 3 mål som tog Puckis plats där på topp. Men vad tyckte ni?
En irländsk så här junior, va?
Ja, irländsk, 18-åringen och sådär. Men vad tyckte ni om Rodriguez 2-0 borta mot United då? Vilken jädra... Den hade du varit nöjd med, Bengen.
Ja, jag tyckte första målet var rätt snyggt också.
Ja, det var ju mer så här benskyddsträff. Det var ju lite... det var inte riktigt samma finess i det kanske. Men den här bara... Jag är väldigt svag sån här mål när spelaren bara dunkar upp den i första krysset. Så här, alltså millimeterprecision bara rakt...
Ja, det är läckert.
Skitsam. Ja.
Läckert.
Här är faktiskt läge där man kan ta bort Burnley.
Som det ser ut nu, ja.
Man kan till och med spela kryss 2. Tidigt sådär så ser det ju extremt lockande ut, men kryss 2. Men jag är lite rädd bara att Norwich ska vara vaska det här helt i princip. Jag tror inte att de gör det, men nej, jag tror inte de gör det. Så att, kryss 2 eller helgardering skulle jag vilja säga.
Dessutom är ju Pukki i spack. Han gjorde mål senast. Naglade dit en straff.
Finns det en straff?
Han har gjort tvåsiffrigt.
Ja, men han har gjort 11. Han gjorde väl mål på i matchen innan också.
2-1-siffrigt.
2-1-siffrigt.
Är det 3 mål kvar nu?
Ja, bra, precis.
Det skulle vara klart.
Alltså, det är fullt... Tänk om man gör exakt 14 mål. Det var...
Ja, 14 mål i februari så faktiskt. Det är gott om tydligen.
Ja.
Hattrick nästa runda.
Ja, det är galet. Det är galet. Match nummer 7. Reading mot Cardiff.
God Reading. Mm. Det här är liknande faktiskt som förra matchen. Också två championship-lag då, som möts i cup här. Och också jättesvårt att säga någonting nu. Det man kan se nu är att det är fint värde på Cardiff som sträckade 23%. Reading upp på 50. Lite högt. Ja, Reading har ju kanske lite finare i form också där. Och, men det är ja, också samma som i början. Det är också en sån här helgrensmatch just nu som jag ser det. Det är inte så mycket att... Det är svårt att säga så mycket om den här matchen i det här läget.
Det är samma sak där. Om man skulle ta bort Reading till 49%. Det finns möjlighet till det. Men det här är också... verkligen avvakta. Det kan sluta med att man spikar av Reading bara för att Cardiff bara roterar. Och det här är sån här precis som man bara vill vänta på så länge som möjligt innan man tar beslut.
Bara vänta in 40 punkters swingen här sista minuten och sen spika av ett lag.
Vi såg ju Cardiff i EFA Cup. Jag såg ju bägge matcherna där mot Carlisle. Ja... Jag vet inte vad jag ska säga liksom. De verkar satsa på cupen i alla fall. Så kan man säga. Och de förtjänar ju att vinna liksom, bägge matcherna såklart. Men det var inte... Det var med andan i halsen verkligen. De lyckades hämta upp 0-2 hemma. Och sen borta var de med 4-3. Släppte in 3 mål. jag skulle ju börja sträcka. Skulle jag välja nu skulle jag absolut ha... Skulle jag kunna tänka mig chanspika Cardiff här. Bara med tanke på liksom att man vet att de satsar på kuppen i alla fall rejält. Det kommer ju säkert Reading göra också. Men till 23%, 3 gånger pengarna ungefär, känns lockande. Men som sagt, avvaktar här.
Vi går vidare.
Yes, match nummer 8 här. Millwall mot Sheffield United.
Sheffield United. De har alla råd att köra hyfsat lag här.
Alltså, deras defensiv är ju solid alltså. Det känns som ett kraftigt underspel varje gång de kliver ut på planen här nu, sista tiden.
ja, faktiskt. Millwall gör det ju bra i ligan här nu. De har faktiskt pocka på playoff-platser. 4 raka segrar tror jag de... plockat in. Jag trodde inte så mycket på dem i helgen, men där fick jag ju äta upp. De vann med 2-0 mot Reading. Nu lite tuffare motstånd dock. Detta Blades som har imponerat. Det känns väl som att tvåan är ett fint utgångstecken här. När det sträckas rätt jämnt. Kanske kommer upp. United kanske kliver upp mot 50. Jag vet inte. Vad tror ni? Vad slutar sträcken på?
Ja, det här är så, hade det inte varit så att man hade Sheffield Uniteds höll dem så pass högt som vi gör så hade det känts som Millwall hade kunnat skrälla rejält här. En perfekt match på att skrälla mot ett Premier League-lag. Millwall som också har varit riktigt bra i Championship och vinner sina matcher och ja, lite likt den matchen där uppe med Hull liksom, fast mot Chelsea. Att det här också kan bli en skräll. Men sen håller man ju Sheffield United så pass högt så att jag vågar inte riktigt ta bort dem heller. Utan jag vet inte.
Ett streck som absolut ska med är krysset i alla fall. Det lutar ju åt målsnålt. Och krysset står just nu bara i 25%. Kommer väl gå upp till vanligt kanske. Men det är ett väldigt troligt kryss. Så krysset är hög prio på det. Så ingen gubbe här nu för helskotta, utan ta ska man, hur mycket pengar har vi?
Alltså det börjar ju sina lite i kassan. Vi är uppe på 324 kronor med några matcher kvar här.
Oj, vi har två spikar bara. Precis. Ja.
Det här spikrysset här kan vara lite smygintressant ändå.
Ja.
För som sagt. Va?
Vi har ett par fina spikar där nere.
Ja, ska vi kliva ettan på den matchen så länge då? Köra en kryss två på den och sen får vi se vart vi landar här när vi...
Ja, men jag tycker att jag tror att Sheffield United-strecket är näst ändå faktiskt. Ja. Trots att vi tror lite på Millwall så tror jag att det är absolut kryss 2 här som gäller.
Fint.
Vi gör så. Vi hamrar kryss 2 så hoppar vi vidare till match nummer 9 här. Portsmouth mot Barnsley.
Här kliver vi Portsmouth in som klara favoriter. Sträckat 50%. Står i 2,20 i odds. Det kan man inte tro då att Barnsley spelar en division högre upp en Portsmouth. Och Barnsley ska vi också säga har ju gått framåt väldigt på slutet. Fick en liten dipp nu senast då hem mot Preston, blev förlust 0-3, men ser man till matchbilden så var ju det mest tillfälligt att det blev såna siffror. Barnsley spelmässigt var ju faktiskt kanske till och med bättre. Så jag tror inte att det är någon jättefara på torpet med formen där. Däremot så är de ju i botten i Championship och kanske vill koncentrera sig på den biten. Så ja, frågan är vilket lag de ställer upp med här.
Ja, men det här är fascinerande också för Portsmouth är ju med i racet om topp 6 där. Det är ju ganska tajt i...
Absolut. Så de har ju en annan fight att kriga om i sin egen liga. Så båda lagen har väl saker att spela för. Så jättesvår match. Men som det ser ut nu så känns det ju i alla fall som att ettan känns kallt i de här sträcken som det ser ut. Och även här intressant kryss.
Kanske ta bort ettan här.
Ja, jag skulle absolut luta åt sträcka från höger som det ser ut nu. Och håll koll då på odds och startelven när det närmar sig om det händer någonting. Men om det inte händer någonting utan det ligger ungefär så här i odds så känns det absolut som att kryss två är ett bra alternativ.
Vi gör så, vi kliver ettan och så hoppar vi vidare till match nummer 10 här. Stoke Swansea.
Nu är det alltså ligamatch. Championship. Enda championship-matchen på kupongen.
Och det är ju intressant här alltså. Stoke ligger på 21 plats i ligan. Swansea ligger på 7 plats. Stoke står i 2 gånger pengarna.
Ja.
Vad är det som händer? Man ska säga på första. Nej, men det är fascinerande alltså hur man säger oddsen och spelbolagen värderar Stoke gentemot då liksom ligaplacering och prestationer, ja, under den här säsongen.
Ja.
Det är det här klassiska med truppen och att de borde vara bättre.
Ja, men så är det väl. Och att de har lyft sig på slutet. De har gjort ett par prestationer som börjar som mer är i relation till deras trupp då, kan man väl säga. Ja. Nu var de ju spelmässigt inte så där. Det behövde de inte heller vara bort mot West Brom. Liksom. De gjorde 1-0 tidigt och försökte spela av matchen och höll nollan. Liksom. Så det var alla super och innan dess var det också 0-0 mot Millwall. Så det är inga så här, det är ju lite målsnålt här nu när Stoke spelar. Det är klassiska Stoke från i fjol som alltid spelade 0-0 och 1-1 och 0. Ja. Sen är vi Swansea ju lite... Ja, nej. Det är väl helt klart så att Stoke har höjt sig och de har en trupp som ska vara mycket bättre än tabellplaceringen. Sen ska vi ha med oss att Swansea är faktiskt ett av de bästa bortalagen i ligan. De har förlorat 2 matcher bara av 13. Så jag vet inte. Det är ju ingen sån här kassaskåpsetta direkt.
Nej, det känns som krysset ska vara med. Man vill ha med ettan också. Tror jag. Jag tror att det kommer inte gå upp på Stoke-procenten heller. För jag tror att många svenska folket kommer ha med, vill jag liksom gå emot Swansea. Man ser ju tabellplaceringen och allting. Så att för mig är det liksom krysset först, ettan, tvåa och sen så, om vi har råd så slänger vi in tvåan liksom.
Nice, vi börjar med ett kryss då.
Jajamän.
Precis, hoppar vidare till match nummer 11. Nu kommer vi in på dina jaktmarker här, Duban. Lite lägre divisioner.
Exakt, här är ju en jävla konstig grej alltså. Tranmere är ju ett halvdant lag i Ligue 1. Men det man ska ha med sig här är alltså att de spelar omspel i FA-cupen idag, torsdag, hemma mot Watford. Och det är väl en match där de absolut vill ställa upp med ett bra lag och göra en det är liksom årets match för Tranmere hemma i Liverpool. Och sen bara två dagar senare, en dags hel vila, så ska man spela ligamatch borta mot Blackpool. Det är inget schysst schema.
Det är faktiskt en... Alltså, vi brukar snacka om två dagars vilorna är tuffa.
Ja.
Nu är det en dagars vila.
Exakt. Och i grunden är Blackpool också betydligt bättre än Tranmere. De har flera spelare med Premier League-rutin och högre kvalitet. Så redan innan det här så är Blackpool en klar favorit. Men nu känns det som att det kan vara en jättebomb. Alltså. Speciellt om Tranmere gör en jättebra prestation mot Watford. Och känner att de är med i matchen och springer slut på sig och är liksom helt utpumpade efter, alltså själsligt efter möta Premier League-motstånd, ska man åka till Blackpool två dagar senare. Och
det är en sån här match också där, skulle det bli övertid här i Watford Tranmere, då ska man ju slinka in på oddset där snabbt och spela Blackpool.
Ja, absolut.
Till 1,64 nu, och det kanske är högt överlag då med tanke på spelschemat och allting.
Ja, för det är en jävla anspänning att spela en sån match och sen så ska man ladda om för en trött ligamatchen två dagar efter.
Tranmere är också faktiskt, de är iskalla borta, men de har alltså två vinster på 12 matcher och minus 16 som är den näst sämsta målskillnaden på bortaplan i hela ligan. Så men, som det känns nu känns ettan jättefin här. 60% är helt okej, okay. Kanske går upp.
Poddens bombspik just nu.
Ja,
det känns fint. Jag gillar det där med, ja, alltså allting talar ju för den, och det här med endagars vila och allting. Och
du ser inga sirener.
De här, nej, men det känns inte riktigt som en siren heller, för att jag tror att liksom att det kan bli lite smygöversträckad den här till slut, men att den är riktigt bra bara. Vissa såna över, eller som ligger runt rätt sträckt runt 60-65%. Många vill gardera om. Men det kan vara ibland de bästa spikarna. Vi såg ju till exempel Chelsea förra veckan, som var, de borde väl vunnit där såklart den matchen, men torskade på övertid mot Newcastle, och det hade gett mer på Chelsea-vinst än vad det gav på Newcastle-vinst, och även om det vore inte så att det var de här stående systemen som satt den, så gav det ungefär lika mycket, och då är Chelsea liksom klara favoriter i matchen, stod det runt 1,50 i den matchen. Så att man ska inte underskatta att det kan vara bra att slänga in de här liksom, vissa klara spikar som så många större system garderar.
Det bästa som kan hända är att Tranmere gör en jättematch hemma mot Watford, vinner med 2-1, och gubbarna på hörnet, vet du, de är lyriska, de tänker kolla, här får man 16% på Tranmere, de slog ju för fan sin Premier League-lag så
ja,
sent som i förrgår.
Visst.
Ja. Jättebra.
Ja, vi får hålla koll på det där ikväll då, kan man säga, eller?
Ja, det får vi göra.
Vi kanske förvandlas till de gubbarna själva om de gör en riktigt bra insats.
Ja, ångrar man sig, va?
Jag kan köra gubbar i den matchen ändå. Ja, det är härligt.
Sen har vi match nummer 12 som är sirenernas siren, skulle jag vilja säga.
Oj, jävlar. Jag hade inte ens sett det först nu. Det är ju helt sjukt, för fan.
Ja, det är alltså Bristol Rovers mot Fleetwood. Och här är alltså, Fleetwood står det 1,89 på svenska spel i odds. Och är sträckade på 29%. Gentemot Bristol Rovers som har 42% sträckade, men står det 3,85 i odds. Vad är det som händer här, Simon Lindell?
Nej, men här kollar ju folk lite på formen. Bristol Rovers är alltså iskalla formmässigt, 6 raka utan vinst och hunnit åka ut i FA-cupen mot Coventry, och det är nog helt enkelt det som är grunden, och tabellmässigt
du menar att de tittar inte på formen, menar du?
Just det.
Du menar att Fleetwood har haft ett problem, eller vad?
Jädra vad konstigt.
Båda lagen har ju ganska dålig form, men jag tror att det bara helt enkelt är det så att Fleetwood har underpresterat. De är ett bättre lag. Nu har vi men de ligger väldigt jämnt i tabellen, en poäng ifrån varandra, och Rovers är på hemmaplan. Jag tror att så det är ganska enkelt för svenska folket när de tänker. Det är liksom League One vi snackar om. Att det är inte många som har koll på de här lagen, och Och kvaliteten i dem. Och, men oddsättarna har ju full koll.
Ja.
Det är där, på något sätt så får man ju se lite oddsen som facit ibland på styrkeförhållanden mellan lagen. Framförallt när man inte kan, när man inte liksom, vi har ju inte sett de här lagen spela den här säsongen. Det är ju svårt att åka över till Bristol Rovers hemmaarena och kolla varje match. Så att man får ju använda liksom oddsen lite som facit hur styrkeförhållanden är, hur man följer liksom. Och sen får man anpassa såklart en hel del. Men jag tror att svenska folket kollar egentligen bara på tabellplacering här och hemmaplansfördelen.
De har kollat på Bristol Rovers hemma facit tror jag. De har ändå rätt hyfsade med 3 förluster bara och Fleetwood har bara 3 vinster borta, så de har varit lite småkiga. Det gillar folk att kolla på, vet du. Det är hemma borta tabellerna.
Ja, men det vet man ju själv att det satt man ju och nötte där som 18, 19, 20 åring när man spelat sina första 8-16 rader på stryktipset.
Ja.
Det var ju så, det
men där blev du, det blev du uppläxad för där, att det är samma gräs hemma som borta, eller var det den där storyn?
Ja, precis. Det var lite tidigare dock den storyn var ifrån. Det var väl lite yngre, men nej, men sånt där är ju så himla. Då tyckte man var smart då när man ser att de är riktigt bra borta.
Det är ingen annan som tänker på det här.
Nej, det är ingen annan som tänker på det. Så att varenda 19-åring där i stugorna och gjorde exakt samma sak.
Ja, men det är väl som du säger att Fleetwood har ju ett bättre spelarmaterial i grunden. De har 2 vassa gubbar, Patrick Madden och Chad Evans, som har gjort 21 ligamål för det här laget ihop. Det är alltså mer än hälften av de totala antal målen. Men som sagt, jag vet inte, det här är väl en sån här jävla intressant match. Alltså det är lite på vilka kuponger man vill kriga mot, sagt. Vill man kriga mot Svensson-kupongerna så spikar man 2:an. Vill man kriga emot de stora kupongerna som nog kommer köra på värdet här på 2:an, då är 1:an en riktig rysare också. Som kan få bort många av de här stora kupongerna som antagligen inte har med 1:an. Så det är lite hur man vill tänka.
Det här tror jag att det är viktigt att kolla bara på hur oddsen rör sig också. Skulle det vara så att oddsen går upp där mot 2:20 eller något sånt där på Fleetwood och liksom så vidare, då kan man nog slänga med 1:an bara för att, som du säger, få bort de här. Men det är ju lite för bra just nu. Däremot kan man slänga in krysset om man skulle vilja.
Men 1:an är ett sånt rysartecken. Alltså, om man ser 30, de står nästan 4 gånger pengarna och sträckade 42%. Alltså.
Ja, så man undrar om folk ens kollar oddsen om man lägger liksom. Själv, man hade ju hoppat till när man säger 3,85 och sen 42% när man ska lägga sin lilla rad.
Ja, men det här är tydligt på att vill man. Problemet är att den står ju alltså 3-4 gånger pengarna. Vilket betyder att de vinner en gång på 4. Men en gång på 4 så kommer du ju, om du har med det här strecket, så kommer man ju tävla. Då kommer du ju tävla mot varenda kiosk liksom, system som sitter där och fyller in manuellt och kollar på hemma borta tabellen på den här affischen som sitter på väggen på kiosken. Det är de man spelar mot då. Och det är ju väldigt mysigt om man väl har med den. Men samtidigt, om det är för dåligt, om de inte vinner så spelar det ingen roll, eller hur? Utan då är det ganska fint att få bort de raderna också. Få bort alla de planschsystemen.
Men det jag menar är att man kanske inte ska tänka så mycket på strecken, utan mer vilket lag vinner här. För strecken spelar inte så stor roll.
Nej,
i en sån här
jag tror
match.
Att man ska generellt sett den här matchen. Har man feeling för att Rovers är ett väldigt bra spel, då ska man absolut ta med den. Men jag tror att generellt sett så är det helt okej att kolla på strecken lite här och kanske spika 2:an eller slänga med krysset, kunde man kunna göra också beroende på hur det ser ut då.
Vi får se. Jag antar att de här strecken kommer bli omvända på lördag, att Fleetwood som står i 40% kanske lite drygt och
ja. 20, just det.
Ja, vi får se.
Senaste 2 mötena 0-0, 0-0.
Ja.
Spikkryss.
Ja.
Där kör vi.
Ja.
Man vill ha med 2, alltså man säger så här, man kommer ju ha med, man har ju med 2:an på alla system man gör. Där kan vi börja med att ha som streck på 29%. Så är det ju,
så
men
är det.
Frågan är sen hur mycket man vill gardera.
Men vi kan ju spika 2:an här nu då och sen så, för vi måste ha tecken kvar till sista matchen.
Exakt. Match nummer 13.
Här har vi en det här är ju en mysig match. Ipswich, Traktorspojkarna, alltså med i toppen här, ligger trea nu. Och två poäng efter, ja, vinner de går de upp topp två. Så då luktar det Championship igen. Men här sträckas de ju upp som, det är Holmgren som har varit i fart. Och Holmgren-effekten. Nästan 70% på Ipswich som står i två gånger pengarna. Mot ett ja, hyfsat stabilt mittenlag, Lincoln. Det går ju inte. Så här är ju, plocka bort ettan helt eller och köra kryss två eller helgardera. Men krysset och tvåan måste med, för det här är sådana här tecken som man bara vill ska sitta på en sån här kupong.
Man älskar ju att det här är liksom en, det här blir lite sådär, vad ska man säga, det blir lite snurrigt för Holmgren älskarna. För det första, det är liksom kryss i match nummer 13, men
det är Ipswich. Ja, men då är det klart att man spelar ett kryss såklart. Gubbarna kommer att spela ett kryss. Krysset, ja, måste med sista matchen. Så, ja, så tvåan blir ju bomb då.
Ja.
Lincoln är rätt bra form också. Slog Blackpool, slog Bolton med 5-1 innan dess och 1-1 borta mot Shrewsbury. Så det är inget fel på formen i Lincoln. Det är glatt där.
Mm. Mm. Hamrar vi kryss tvåan där så landar vi på 25-92. Det är ju,
ja, men vi har råd med ett tecken till, va?
Jag tycker man kanske kan ta med om man tar med det där eller någon annanstans, men jag tycker att
3888 är väl klassisk early bird.
Ja,
då kan vi hela upp någonstans. Då är det om vi ska ta med vi ska se här. Millwall, Portsmouth, Swansea eller Ipswich.
Millwall vurmar ju bängan lite för.
Ja, ja, vi kastar in Millwall så vi klarar sen.
Mm. Vi gör det. 3888.
Sen är det ju liksom den här tidiga som vi gör i streamen. Det är ju lite våra känslor tidigt som sagt. Mycket förändras ju. Och vad man just speciellt i FA-cupen så kommer det ju liksom komma sådana här riktiga klartecken. Att det här, oj, det här varit en jättebra spik sent. Så att häng med sent och kolla förändringar i lagutställningar och odds och så vidare.
Kan också bara flika in här Lincoln-matchen här, att de möttes faktiskt precis innan nyår. Och då hade Lincoln hemmaplan och då vann Lincoln med 5-3. Vilket resultat. Så de har ju ja, de har ändå visat att de kan slå Ipswich, om man säger så.
Vackert. Då har vi en rad. Ska vi gå igenom lite våra absolut bästa tankar.
Jag tycker gästerna ska börja timman.
Ja, herregud där. Ja, det är sjukt där. Nej, men just nu så är det överskäckat och så, men jag har ju blivit lite kär i Southampton här, så att på mina egna kuponger så hoppas jag att sträckningen och allting är så pass bra så man bara kan kliva det här trötta Tottenham. Det är ju min dröm inför lördagen här. Men som sagt, det kommer ju vara mycket som förändras med odds och så vidare. Så jag vågar nog inte sticka ut hakan för mycket här, utan vi får lämna över till proffsen här. Dibban, vad säger du?
Ja, men då ska jag nämna två spikar. Då tar jag först, som det ser ut nu, Birmingham borta mot Coventry. Birmingham sett fin ut på slutet. Spelar egentligen då på hemmaplan här mot Coventry, som det är Birminghams hemmaarena St. Andrews. Och kommer ha bra publikstöd.
Ja.
Fint streck. 33% just nu. Det är fint hela vägen upp mot över 40 med. Och andra spiken direkt efter här, match 5. West Ham mot West Bromwich. West Bromwich är för kalla bara. Och borde inte satsa fullt ut på FA-cupen i det här läget. Så ettan, West Ham.
Snyggt. Bengan, ja, då?
Ja, men då slänger jag in match med 11 och match med 12 som spikar. Blackpool mot det här Tranmere, ja, med en vilodag. Den känns faktiskt som en riktig kalasspik.
Ja.
Och sen Fleetwood då till 29%. Det är väl inget snack om saken att det är en automatisk, ett automatiskt streck. Sen är det ju hur mycket man snurrar till det i skallen sen. Om man ska komplicera det, börja tänka på vem man spelar mot och så vidare. Men det är ett väldigt bra streck hur som helst. Den här,
det man kan säga är så här, lite intressant då, det man ska tänka om man vill snurra till det i skallen. Om man vill ha med den här översträckade ettan, att då ska man också ha med tecken som kioskgubbarna inte har. Till exempel, precis, köra kryss 2 i Lincoln då, matchen efter, där kioskgubbarna absolut har med ettan, kanske till och med spika den, men inte har med kanske i alla fall tvåan då.
Så på den här kupongen har vi egentligen gått emot kioskgubbarna på båda matcherna?
Det har vi gjort ju. Och egentligen ska man ju gå emot, egentligen så ska man ju kombinera det här då. Att ha med kanske ettan, hoppas att det blir etta och så tvåa i matchen efter. Det är då du hittar den här magiska slalomraden liksom. Mm.
Och fast när vi gör så här, då slipper vi spela mot slalomgubbarna. Om vi gör så här.
Ja, vi är slalomgubbarna.
Ja, men om vi spelar så här så slipper... Ja, då slipper... Åh, herregud.
Ja, nej, men så är det ju att... man ska ha... Det är jättebra. Det här med, det är din klassiska åsnespiken. Som alltid är fin. Har man fin i förslag, även om de är översträckade. Och det skulle kunna vara till exempel här Blackpool som blir översträckat till slut liksom. Exempelvis. Som blir en liten åsenspik. Så att det gäller att kombinera det lite med att göra smarta drag. Så att ja, det har vi gått igenom tidigare, men det är faktiskt ett väldigt bra tankesätt att man ska inte bara gå på värde utan lägga sig lite i mitten där.
Gillar.
Gött.
Ja, härligt. Jag har inte så mycket mer att tillägga, va?
Nu avrundar vi och önskar lycka till.
Ja, kör hårt på lördag så ses vi nästa vecka igen.
Det gör vi. Lycka till allihopa.
Ha det gött.
Ha det gott.
Hej då.
Hej.